Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som oftast har härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hallå Bingo!
Hej Katrin, alltså jag har sett på bilder att du har exceptionellt jävla bra där nere på Ibiza.
Nej men alltså, jag vet inte var jag ska börja. Nu ska absolut inte den här podden handla om hur jag har det på Ibiza och på min barnfria semester och sådär. Men bara i, alltså, lite snabbt bara. Hör du mig?
Jag hör dig. Klart och tydligt. Jag satte mig ner i en stol i solen i Revsund och tittade ut över Revsundssjön och väntar nu på en fullskalig rapport från Ibiza.
Nej, men en liksom ändå så här snabb men konkret rapport. Alltså jag hade ju inga förväntningar på Ibiza. Det enda jag hade fått höra ifrån liksom folk innan jag åkte hit, det var att de spelar house överallt, du kommer inte gilla det. Jag hatar ju housemusik. Ja, och du, även du och Alex hade ju trackat mig ganska mycket förra veckan på landet. Bara så, fan ska du göra på Ibiza, det är bara house överallt. Bullshit, bullshit. Alltså, det är på Ibiza precis som jag misstänkte. Precis som det är på Mykonos och på alla ställen. Det finns ställen där de kör sån här hård, tung, jävla house. Men det finns ju såklart massor med andra ställen där de spelar både blandat och jag skulle, alltså, ikväll till exempel så ska vi gå på Pasha och då är det Flower Power fest. Så då kommer man dit och så har de bara så här massor med kläder och peruker och grejer som man kommer få klä ut sig på plats. Och sen är det
härligt.
Nej men alltså du vet, det ska bli så fruktansvärt roligt. Ja, det ska bli så roligt. Och vi ska gå dit med tillsammans med Helenas goda vänner som jag inte har träffat, som heter Gloria och Axel, som du säkert känner till, för han spelar ju i Swedish House Mafia.
De är ju svingulliga ju.
Ja, så det ska vara så här, vi är ett stort gäng. Men och så först ska vi gå och äta middag på något som heter Jules, som alla också har så här chåsat som fan här att det ska vara någon så här grym restaurang. Så att vi har bord 10:00, ska käka middag och sen ska vi gå på Flower Power på Pasha. Alltså jag vill aldrig åka härifrån. Alltså det är så kul. Det är så bra. Jag ångrar så mycket att jag inte började åka till Ibiza när jag var 20 och sen har åkt hit varje sommar i hela mitt liv. Det är så roligt.
Kommer du åka
här
dit nästa sommar?
Nej men alltså jag vill aldrig åka härifrån. Jag börjar känna mig som, alltså jag fattar verkligen Carolina Gynning. Du vet, i alla dessa år så har man bara så här följt henne på Instagram och sett hur hon bara så här,
hon bara, jag älskar Ibiza.
Nej men alltså
hon
jag förstår.
Hon har gjort en bok om Ibiza till och med.
Nej men jag, och den ska jag köpa och läsa. Alltså jag, det är lite som du vet så här, när jag kommer ut i våran ö i skärgården, då känner jag ju att det är någon så här magi, så att man bara får en så här varm och underbar känsla i hela kroppen och man mår bara bra.
Ja, det får man.
Ja, men det är en sån känsla över hela den här ön. Nu ska jag inte säga hela, för jag har ju sett pyttelite. Jag har ju liksom aldrig varit här och det är klart att jag kommer säkert se väldigt lite, för att det är ju så stort här. Jag hade ju förväntat mig att Ibiza skulle vara som Mykonos. Alltså en pytteliten ö där man så här går runt och så här går mellan klubbar och Alltså att man får den här lilla ökänslan. Det känns ju typ som att man är i LA här. Man åker ju taxi.
Ja, men lite så. Man måste ju åka bil mellan restauranger och lite så här olika ställen.
Ja, och det är så här feta jävla motorvägar. Och jag var så förvånad över att det liksom är så stort och det är såna avstånd. Sen är det ju så här, alltså en taxiresa tar ju aldrig mer än en kvart, det är ju liksom det längsta. Men det är ändå så här, man går inte runt, utan det är, man åker bilar och men alltså, och vi har träffat så mycket roliga och härliga människor. Det är liksom som att människor som är på den här ön har, alla har samma inställning. Alla är bara så här glada och så här livsnjutare verkligen. Allting är bara kul. Igår fick jag förklara att jag träffade en skitrolig, eller vi var ett ganska stort sällskap igår. Och så var det några killar från, som är ursprungligen från Paris, men som nu bor i Marbella. Och en av de här killarna har en privatstrand i Marbella. Så då hade ju vi så sjukt mycket att prata om, eftersom min pappa har en strand i Nice. Och jag är ju väldigt så här insatt och, alltså i liksom hela den branschen, eftersom jag har jobbat hos pappa i så många år. Och han var skitrolig. Alltså de är så roliga, de här människorna. Och det är så här, alltså du vet, folk är gifta, folk har barn, man sitter och pratar om så här varandras familjeliv. Det är inte alls så här sliskigt och slämmigt och raggigt, utan det är bara härligt och
men,
glatt.
Men jag skrev ju och föreslog att vi skulle köra familjevecka på Ibiza. Alex älskar ju Ibiza.
Ja, men det är ju lite jobbigt, för att man är ju liksom, det är ju fest hela tiden. Alltså jag fattar inte hur jag...
Är det inte roligt att vara med barnen där, eller?
Jo, det är det, absolut, absolut. Man skulle kunna... det finns massor
alltså
med
barnflicka och så?
Ja. Nej, men absolut, absolut. Alltså det här är ju verkligen det stället jag skulle välja att åka till på familjevecka i hela Europa. Alltså jag har ju aldrig varit på ett härligare ställe där jag liksom tycker att man på ett fantastiskt sätt skulle kunna kombinera... och vara här med familjen och ha jävligt roligt. För att nu, det blir ju så sjukt intensivt. Du vet, alltid när jag åker iväg på mina, jag åker ju på en sån här resa varje år, och då är det ju alltid så här några dagar, och då vill man ju liksom kräma ur det absolut maximala av de här dagarna som man är här. Så att det blir ju liksom att vi går ju ut och festar varje kväll. Hade man varit här i 2 veckor med barnen i ett hus, då hade man ju kunnat så här, men gå ut och festa och sen ta det lugnt i 2 dagar och sen gå ut igen. Så att absolut.
Ja, det är,
ja, nej, men det är...
Men så här 10 dagar kanske, då blir det liksom så här... då är man så här, barnen 2 dagar, festa 1 dag, 2... Hur många fester blir det då? Ja. Men vadå? För att jag tänker... Alex har ju, till skillnad från dig och mig, så måste ju Alex plocka ut semester på ett annat sätt. Alltså som alla måste göra om man inte är egenföretagare. Och då tänker jag ju liksom att om man kunde kombinera de två världarna, då blir det ju, det skulle ju kanske vara ett så här guldupplägg, att man fick liksom, du vet, gå på någon fet så här house-spelning på Ibiza och sen så hänga med Falke och Ringo, Rambo och Nova kan hänga med. Och Nova, skulle Nova tycka det är kul också, eller?
Alltså hon skulle inte komma in någonstans.
Är de hårda med det eller?
Ja, det är de. Alltså det är ett otroligt enormt projekt att ta sig in på.
Men vadå, du visar väl inte, har du behövt visa lägg när du går ut?
Jag går runt med mitt pass och får visa det. Ja, det får jag. För att jag tappade ju bort mitt körkort. Eller jag insåg att jag hade slarvat bort körkortet samma dag innan jag skulle åka. Men ja, nej, alltså nu vet jag inte riktigt. Jag kan inte riktigt uttala mig hur det är. För att om man går till en klubb och alltså bara så här, utan att ha något upplägg liksom förberett, då är det ju extremt långa köer. Och jag har fått höra från människor att det är så här, man kommer inte in. Alltså man står i kö i 2 timmar och sen ger man upp. Så att vi har ju, du vet, vi har ju struckat med så att vi har stått på lister och har liksom varit, och då måste vi alltid visa upp lägg för att få de här VIP-banden. Jag går ju runt här som en tonåring med så här 5 band runt handleden liksom. Men nej, men det är fantastiskt. Det är så jävla bra. Det är så kul. Det är grym mat. Det är liksom, Nej, vi har så jävla roligt och med så mycket härliga människor. Och igår var någon så här sångerska med i sällskapet. Vi var ett ganska stort gäng som käkade igår. Och hon bara satt och så här wailade, du vet, så här, till den här housemusiken på restaurangen. Och det är bara... Det är så jävla glatt alltså. Ja, och jag kör på vodka Red Bull. Det är så jävla bra.
Dricker du vodka Red Bull?
Ja, jag tänkte att jag skulle prova. Ja, jag vet. Men jag tänkte att jag skulle prova en ny taktik och för att försöka klara mig så bra som möjligt utan att vara bakis och må dåligt på dagarna, eftersom vi spelar ju paddel varje dag. Vi ska spela paddel idag också.
Men vänta, jag förstår inte sambandet då med den valet av drink och att eller jag fattar inte nu.
Nej, men jag slutade ju dricka stark sprit för ganska många år sedan, eftersom jag kom fram till att jag inte kan hantera det.
Eftersom du är polsk.
Nej, men jag är så lätt påverkad, så att när jag dricker liksom ren sprit så blir jag för full för snabbt och så spårar jag på ett, ja, men inte ett bra sätt, tyvärr, ofta. Så då slutade jag dricka starksprit, så gjorde jag det som regel. Så här, jag får dricka vin och öl och champagne, men ingen starksprit. Och det har jag hållit fast vid i ganska många år nu, och det har ju gått mycket, mycket bättre. Men sen så...
Är det mycket droger?
Ingenting. Inte än. Jag har inte blivit erbjuden en enda drog av en enda människa. Och då har vi ändå varit på så här Ushuaia... Igår var vi på en klubb som heter Heart, som är värsta jävla... Det var sån tung house så att jag höll på att bli knäpp. Alltså.
Men alltså, kommer du ihåg när vi träffade han, min gamla kompis där i Las Vegas? Vi gick på en lunch mitt på dagen och alla var så här drogpåverkade. Och vi kom dit så här nyktra och var väl ändå så här rätt fräscha. Skulle du märker du om människor är drogpåverkade på Ibiza?
Det gör jag inte, för att jag ser ju inte, på en människa om den är full eller har tagit cola. Jag försöker typ att kolla pupiller, men jag skulle aldrig kunna avgöra vad en människa är på. Sen såklart skulle det komma någon och vara helt, alltså så här, jag vet inte. Nej, men jag hade ändå förväntat mig...
Och resan dit... hittar ni direktflyg eller?
Nej, det finns inga direktflyg till Ibiza, så att det är en jobbig resa. Det är det, absolut.
Ja, det är lite småjobbigt, för det är ju ändå relativt... Alltså så här, vad flög ni då, liksom via...
Alltså jag flög ju själv. Helena hade ju varit i Pisa och alltså rest runt i Italien veckan innan, så hon flög från Pisa via Madrid. Så hon... Nej, det är jobbigt att ta sig hit, och det vi har pratat om, det är jävligt märkligt att det är det, för att det är så... Men jag vet inte, alltså det är ju en väldigt lyxig ö, så jag kan tänka mig att många människor kanske så här jättar hit liksom. Så att de kanske har gjort det medvetet, att det ska vara lite tricky att ta sig hit, för att, alltså jag vet inte, jag kan inte riktigt, för det är ju, alltså det är ju, och det är, jag älskar ju det, men det är ju väldigt, det är dyrt här, och det är, alltså det är lyxigt liksom. Det är ingen...
Men ni skulle ju åka till Fontamentara, eller vad fan heter det?
Formentera. Ja, vi åker till Formentera.
Ångrar du det nu?
Absolut inte. Absolut inte. Jag sa det till Helena idag faktiskt, att ikväll blir ju dag tre som vi går ut och festar. Och jag menar, vi festar ju ordentligt som sagt. Alltså jag...
Kommer ni hem liksom?
Fyra kom vi hem. Vi kommit hem båda kvällarna.
Ja. Ja, men det är ju...
Nej, men det är så här lagom. Det är ju inte som... Alltså, det är ju inte 9 på morgonen, men det är ändå så här 4 och så...
Alltså, festen är ju inte slut 4 på Ibiza.
Absolut inte.
Nej. Vill man så kan man ju...
Ja, men alltså vi är väldigt nöjda 4 liksom. Jag tror att det kommer bli senare ikväll, men det har känts väldigt bra. Då har vi liksom käkat middag... Ja, nej. Vi är väldigt överens där, att så här, vi festar och har roligt och dansar, och sen vid 3:30 så bara, nu åker vi hem och sover. Så att det är lagom, vad fan, man är ju liksom ändå 40 år. Och jag har ju aldrig någonsin haft behov, jag har ju aldrig varit på en efterfest i hela mitt liv. Aldrig, inte en enda.
Har du aldrig varit på en efterfest i hela ditt liv? Det är ju jävligt sjukt, jag har inte ens reflekterat över.
Inte en enda efterfest.
Du har aldrig varit... Det är ju faktiskt jävligt skruvat. Alltså. Det kan inte vara många liksom, vuxna människor som aldrig har varit på en efterstänkare. Alltså.
Nej, men jag, det är ju på grund av att jag är så... Alltså jag hanterar ju alkohol väldigt, väldigt dåligt. Så att jag blir ju alltid... Jag blir ju alltid så full så att någon får sätta mig i en taxi hem för att jag inte kan stå på benen. Mm. Så att jag härdar ju aldrig ut så länge. Men det var det jag ville säga med spriten. Jag har ju alltid tyckt att spriten utomlands jämfört med spriten i Sverige, att det är... Jag är helt övertygad om att det är något ämne eller någon, alltså, någon ingrediens i spriten i Sverige som gör att man blir så jävla dålig på den. För att här, som sagt, aha, alltså du vet, de mängderna sprit jag dricker här är så här, alltså jag hade inte klarat hälften hemma i Sverige innan jag hade varit liksom plakat. Och här, du vet, så här, vi dricker ju inte ens vin till maten. vi dricker ju på... Ja, vi sätter oss och så igår, typ så här, igår började vi med en Moscow Mule med gurka och svartpeppar. Magiskt god. Sen drack jag 2 gin och tonic. Och då ska du veta att det är enorma dricksglas. Och så är det kanske 60% gin. Och så skvätter de ner en liten skvätt med tonic i. Så att de är ju otroligt starka. Så jag drack liksom först Moscow Mule, 2 gin och tonic, 2 vodka Red Bull. Sen drack vi järn. Chopitos heter det här. Chopitos.
Vad heter det? Chopitos?
Chopitos är järn.
Ja.
Så då frågar ju folk så här, vem är med på Chopitos? Och sen så han den här killen då som har den här stranden i Marbella, han heter Zazu. Han förklarar för mig klart och tydligt i början av middagen att på Ibiza så får man inte säga nej. You have to say yes to everything. Yes.
So everything is yes. Det är ju jävligt
yes. Härligt. Ja, yes, det var bara yes.
Man kan inte åka till Ibiza och sitta och säga nej och vad så här, det är ingen, då dödar man ju stämningen om man blir en sån person. Nej, tack. Nej, men grejen, gud, det fattar man ju.
Nej, men det är det som är så fantastiskt, att det finns inga såna människor här. Alltså alla är...
Nej, men det borde vi införa på Risberga också, att man så här, säger ja till livet och så kommer folk ut och så är det bara så här glatt. Jag älskar det.
Nej, men alltså när man går på toaletten, igår var vi på en underbar restaurang som heter Sapunta, som Helena, för Helena har ju varit ganska mycket på Ibiza, så hon har ju koll på så här små pärlor liksom, inte turist, alltså så här, de som var med oss i sällskapet, ingen hade varit där förut, så hade Helena bokat, och då är det ju så här sjukt bra priser, alltså du vet, då är det så här liksom 15 euro för en rätt. I jämförelse med typ Ciprianis som vi käkar middag på första kvällen, kostar ju en förrätt 40 euro. Så det är ju enormt liksom så här, kontraster här mellan ställen och liksom priser så. Men skit i det. Det jag skulle säga var... Fan, jag glömde vad jag skulle säga. Jo, när man går på toaletten så är det ju bara så här, då står det ju så här skyltar... Det bara hänger överallt så här, love your life, appreciate what you have, laugh out loud, keep smiling, give someone a hug. Du vet, det är bara så mycket kärlek här.
Ja, men det är det.
Ja, det är fantastiskt. Jag gillar, jag gillar Ibiza mer än Mykonos.
Det är inga krogslagsmål på Ibiza.
Ingenting, inte sett.
Nej. Men jag glömmer aldrig, jag har varit på Ibiza några gånger och vid ett tillfälle så fick jag ju stå inne i DJ-båset när Swedish House Mafia spelade på Pasha, det var med Steve Axwell och Sebastian där. Och du vet, jag fattade ju inte att de hade så här hörselskydd eller små sådana här nästan osynliga. Så att jag stod ju där inne hela kvällen och tyckte liksom livet lekte. Och sen ringde jag hem till dig och var, alltså dagen efter, jag trodde ju att jag hade förlorat hörseln. Kommer du ihåg det?
Ja, jag kommer ihåg det.
Jag ringde hem till dig och grät. Och du var inte speciellt förstående, kommer jag ihåg. Skyll dig själv om du åker till Ibiza, vad fan trodde du?
Ja, jag satt hemma och så här ammade Ringo, eller vadå?
Nej, det var ju typ så länge sedan var det inte. Eller ja, det var ganska länge sedan faktiskt.
Ja.
Gud, kan det vara så länge? Nej, du satt inte ammade. Jag skulle aldrig lämna en ammande kvinna, du vet. Också.
Men jävligt konstigt att du och jag inte åkte, någonsin åkte till Ibiza tillsammans under alla de åren vi var ihop. Och konstigt att inte Alex har tagit mig till Ibiza. Jag fattar inte vad det är för fel på er. Alltså det här är ju liksom...
Men det kan jag hålla med om. Alltså jag tror att vi vid något tillfälle har pratat liksom om Ibiza, men samtidigt så, men å andra sidan så, jag tycker vi ska se framåt. Det är väl jättekul att du har förälskat Ibiza, och vi har ju alla möjligheter i världen. Du, jag, Alex, Falke, Ringo, Rambo, Nova. Vi kan ju liksom göra världens upplägg där på Ibiza. Det är ju bara, du gillar ju planera, så det är väl bara att spika 10 dagar nästa år. Jag åker gärna
dit. Absolut. Och vet du vad det bästa av allt är?
Nej.
Nej, det är att vid min höga ålder så har jag ju skapat mig själv en så pass bra ekonomi så vi kommer att kunna hyra ett fantastiskt hus på Ibiza.
Har du kollat på hus eller?
Nej, men alltså jag ser ju väldigt mycket på Instagram. Det är ju sjukt mycket svenskar här. Och det är ju många svenskar som hyr hus.
Ola Alvarsson har ju världens fetaste kåk på Ibiza, som är helt fantastiskt, som vi kan hyra. Om det bara är, liksom ligger i rätt tidsperiod.
Ja. Men det finns ju väldigt mycket fina hus. Men det är ju kul. Men jag bara menar att det är ju dyrt. Det är ju liksom bra att man ändå har jobbat och slitit i livet, så att man alltså, har det här man jobbar för.
Ja, men jag tror nog att Ibiza liksom är nog nästan på något sätt härligare att uppleva liksom som 40 plus än att hajka runt där som en så här fattig student och liksom poppa piller på stranden och sova bakom en bunge liksom.
Alltså jag skulle säga med både Ibiza och Mykonos, såna här liksom trendöar eller vad man ska kalla det för, så känns det som att har man inte rätta kontakter, känner rätt människor och har en god ekonomi, då har man ingen kul här. För det är ju, alltså, det är ju tufft. Och, alltså, jag känner ju att jag får kämpa liksom, för att... Alltså, så här, du vet, man känner att man måste jobba för att... Man kan inte bara tro att man så här, åker till Ibiza och ska gå ut och festa. Jag tror inte, alltså, det tror jag är så här, det skulle typ inte gå. Det är lite som så här, du vet, när människor som bor runt i Sverige kommer till Stockholm och tänker så här, men nu ska jag åka till Stockholm och festa på Stureplan och gå på V. Tjena, det går ju inte liksom. Du kommer ju inte
hit. Nej, det gör man inte. Ja, men så är det. Man måste väl ha ett upplägg liksom. Ja, men vad roligt, vad glad jag blir. Här, för min del, jag har inte så mycket mer att berätta än att vi är i huset här i Revsund, Prästgården. Jag, syrran, Ringo, Rambo, Betty, Lucy, mamma. Snart kommer Julia med sina barn. Och Jan Vida kommer hit och han har med sig optimistjolla. Vi ska segla. Så att Fröjdis och Sigge...
Fröjdis och Sigge på väg hit. Då, eller?
Nej, han åkte förbi Karlshamn och plockade upp dem och har typ monterat dem på taket på något sätt. Så att jag har ju fått tydliga restriktioner att jag får inte ta hit motordrivna fordon. Jag får liksom inte jetski och bananer och sånt där som flyger och studsar. Utan här ska det vara liksom
lugn.
Harmoni. Ja, det ska vara lugn. Här ska de segla och liksom det ska vara så här. Så att det är lite den stämningen här. Men det är riktigt
härligt. Jag tycker det är bra. Jag tycker det är skit. Jag tycker att det är helt rätt. Jag tycker att det är helt perfekt att så här, man behöver inte ha en jetski med 700 hästkrafter och bananer som flyger och housemusik jämt. Liksom, utan man kan faktiskt man kan ha både och. Jag tycker det är superbra.
Ja, men då är vi ju överens. Jag var lite tveksam till det, för jag har ju liksom köpt ett släp till min jetski för att jag ska kunna ta med mig den. Men jag får ju aldrig använda det här släpet, så att, eller en sån här vagn. Men det, det har jag låst fast nu, så att det är ju som det är, va?
Det
men
är du, som det är.
Vi har en kort fråga och vi har en lång fråga.
Ja, ska jag köra eller?
Ja, ska vi kicka igång med den korta först eller?
Nu ska vi se så jag hittar dem där. Den korta först. Fast om vi tar den långa så kommer vi nog bara hinna den långa. För att nu har vi ju pratat om min Ibiza-resa halva podden ändå.
Ja.
Ja, skit i det. Kort eller lång?
Ja. Ja, men då tar vi den långa då.
Långa, okej. Hej mina favoriter. Gud vad bra ni är på det ni gör. Sluta aldrig vara er själva för ni är bäst. Här kommer mitt problem. Jag och min sambo har varit ett par i 2,5 år. Jag är 20, han är 25. Vi har båda ett socialt liv, är båda mycket attraktiva, glada, positiva. Vi har ett väldigt bra förhållande, bryr oss om varandra, har det kul och bråkar inte i onödan. Man skulle kunna säga att han är helt perfekt. Han är sinnessjukt snygg och får alltid folk att vända sig om på stan efter honom. Han är dessutom smart, charmig, lugn, trygg och har ett väldigt bra jobb på väg mot att starta ett eget företag. Min sambo är otroligt omtänksam mot mig och sin familj, skulle göra allt för mig förutom att få mig till orgasm i sängen. Åh herregud. Nej men det är bara då. Affan. Vad då? Men vad konstigt. Okej. Vårt sexliv existerar knappt längre. Och de fåtal gångerna det faktiskt existerar är det tråkigt och enformigt. I början av förhållandet var vårt sex magiskt, även om jag inte kom till klimax. Allt vi gjorde blev till något sexuellt. Det var otroligt spännande och roligt. Jag var nog dock den största anledningen till det, då jag alltid har älskat sex och allt vad det innebär. Och helt enkelt tog de flesta initiativen. Men min partner verkar knappt vara intresserad av att försöka få mig att komma. Sex för honom är penetrerat sex och det ska alltid vara så bråttom dit. Han utsöndrar bara hur jobbigt och tråkigt det är när vi fokuserar på mig och gör saker på mig. Genom att sucka eller vara snabb till att komma till själva sexet. Har tagit upp detta flera gånger och sagt att vi måste ha längre förspel och att sex inte bara ska betyda snoppig fiffi. Har också försökt förmedla att jag skulle uppskatta om han ville visa mig att han vill ta tid för att få mig att njuta. Han blev väldigt ledsen av detta och tog det som att jag trodde att han brydde sig, att han inte brydde sig om mig. Dessutom har jag tagit upp ett flertal gånger frågan om hur vi ska göra vårt sex bättre och försökt diskutera detta. Men det vi kom fram till har än så länge bara blivit prat. Jag har själv börjat tappa sexlusten då det inte känns spännande alls längre och blir numera nästan aldrig kåt på honom. Nu för tiden kan jag säga att vi båda är riktiga tråkmånsar i sängen. Vilket egentligen inte stämmer in på mig som person. Jag har alltid varit en kåta i tjejgänget som gärna pratar om sex och skulle beskriva mig som rolig och bra i sängen. Enda gångerna jag känner mig kåt är när jag är ensam, tänker på någon annan kille eller är ute och festar. Jag har till och med funderat på att vara med en annan kille och tyckt det känns ganska bra. Även om jag inte har ett sexliv och känner mig kåt på min partner så sprängs jag snart, för jag vill så gärna ha bra sex. Min sambo är lite old school och skulle aldrig gå med på att ha öppet förhållande eller att få träffa andra människor, så det är ingen idé att ni föreslår det. Är det någonsin okej att vara otrogen när man försökt allt och sexlivet ändå inte funkar? Ska vi göra slut? Ska jag ta upp detta om och om igen utan förändring? Vad ska jag ta mig till? Herregud.
Alltså jag kan inte låta bli att tänka på ändå hur oerhört viktigt ett fungerande sexliv är för en passionerad, alltså för en relation förhuvudtaget. Annars är det ju bara som en vänskapsrelation. Det är väl det som är den stora skillnaden. Man kan ju klicka på så många plan, men om man inte har ett fungerande sexliv, då är det ju inte en, då är det väl inte en kärleksrelation längre. Då är det ju som ett någonting helt annat, eller?
Ja, och det är ju alltid vid den tidpunkten som jag alltid fattar beslutet att gå skilda vägar. Och i alla mina fall, förutom ett fall, så har man ju kunnat fortsätta att ha den relationen som man hade innan, fast på varsitt håll. Och det är ju absolut det som jag vill, alltså det är mitt svar till den här tjejen. Jag är ledsen, jag vet att jag är en krass individ, men i det här fallet så känner jag att jag har ingenting annat jag vill säga till henne än att gör slut.
Men varför är det liksom, jag upplever att det är lite.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Tabu att göra slut på grund av ett icke-fungerande sex. Att man är så hårt präglad, att man har alla de här argumenten för att han är omtänksam, han ser bra ut, han har ett bra jobb, han är trygg, bara jada. Hon liksom, alla det här lite floskeriet runt liksom honom för att på något sätt motivera och legitimera hans existens i den här relationen. Finns ju där, men det är nästan som att det är tabu att säga så här, fan, det här funkar inte, jag vill ha bra sex, hej då.
Nej, jag tycker inte att det är tabu, jag tycker att det är
tycker inte du att den känslan, vad då, är det inte väldigt många människor som går och mer eller mindre lider i förhållanden och känner sig sexuellt frustrerade? Det måste väl vara mer vanligt än ovanligt.
Ja, absolut, jo, men så är det ju, men jag kan ändå tycka att så här, har man varit tillsammans i 20 år, har barn som fortfarande bor hemma, en trygg kärnfamilj, så kan jag ha förståelse för att man väljer bort sitt sexliv för att behålla familjelivet och ge det till barnen.
Eller om man är i en kvinnofälla, som du brukar säga.
Ja, absolut.
Kvinnofällan är väl, den går väl ut på att man bor i någon fet villa och har ungarna på träningar och det är hit och dit, och man har inte den, man vet att bryter jag den här relationen, då kommer inte jag ha den ekonomiska kapaciteten att ge barnen, familjen det upplägget och den tryggheten som man har om man stannar kvar i relationen. Och då tuggar man i sig ett obefintligt sexliv.
Ja, absolut. Och det kan jag ändå så här, det upplägget kan jag köpa på något sätt. Men hennes upplägg kan jag inte köpa, för hon är 20 år. Alltså, hon är 20 år. Hon kan inte leva i 60 år till utan sex eller med dåligt sex. Alltså, det är inte vad livet handlar om. Absolut inte. Nej. Och jag måste också säga till henne att jag tycker nästan att sex är, alltså det är inte jag som säger, det var ju Freud,
ja.
Fan, nu är jag som dig, säger någonting jag inte vet hur man uttalar det. Men Freud hade ju sin den här behovstriangeln där. Och där, där ingår ju sex. Det är ju ett stort behov som människan har för ett komplett välbefinnande. Man kan absolut inte ha sex med en kille som bara har ett fokus på att tjoffa in den och kör dundra på tills han kommer.
Varför är den killen på det sättet? Hur blir man så som kille?
Ja, jag vet inte.
Formar honom? Hans inställning till sex?
Jag tycker att det är mer vanligt än ovanligt. Alltså, det är ju ovanligt att träffa en kille, tycker jag, som är fantastisk i sängen. Alltså, som är...
Det kommer ihåg att du sa till mig.
Nu pratar vi inte om varandra här. Då blir det lite värdigt. Stackars Nova också. Tänk på Nova.
Ja, men Nova, hon lyssnar.
Och Novas vänner.
Men jag kommer ihåg att du sa att jag var extremt ovanlig. Ja, men du sa det. Ja, fortsätt.
Jag tycker det. Jag tycker att det är vanligare att tjejer klagar på och är missnöjda över att de har sex med killar som har ett fokus på att få komma själva. Och att killar har ett fokus på att få tjejen att komma, det tycker jag är en raritet.
Men är det porrens fel? Att porren är uppbyggd på mannens villkor, att att det är fokus på att mannen ska komma, mannens njutning, och att kvinnan bara är som ett bihang. Är det porren som har format den här generationen till att bli så usla älskare?
Det kan inte jag svara på, för jag
hur blir en kille så dålig?
Nej, men jag tror att det har med hela liksom, med uppfostran och genetik att göra. Alltså det är ju så här, det är,
ja, men hur ska vi uppfostra våra söner till att bli goda älskare och värna om kvinnans njutning? Hur gör man det?
Ja, den biten får ju du ta, alltså. Fy fan vad jobbigt.
Ska jag sitta med dem och bara förklara för dem att det viktigaste i livet är, eller det största i livet är en lycklig, tillfredsställd kvinna som liksom, hur ska det gå till? Det går väl inte?
Ja, men det tror jag nog, alltså, nej, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte, för att jag kan inte se något samband mellan personlighet och... Alltså jag tycker att det är väldigt ofta som man blir förvånad över att liksom en kille är på ett sätt. Man liksom tänker så här, ja men den där killen är ju en sån där typ som bara så här tjoffar in den och kör på tills han kommer. Och så är det tvärtom. Så jag tycker inte att det finns något så här tydligt liksom, personlighet.
Det finns ingen varnings...
Nej, ja, det men, tycker jag absolut.
Men vadå, om du så att säga dansar med en kille och du märker att han liksom kan röra sig och dansa lite och ha lite så där liksom passion i kroppen, tänker du inte någonstans då att jag tänker om en kille ser stel ut på dansgolvet så är han väl stel i sänghalmen?
Nej, absolut inte.
Finns det inga sådana samband heller?
Nej. Jag tycker nästan tvärtom. Jag tycker att det är vanligt med stela tillrättalagda killar, att de lever ut i sänghalmen, tycker jag. Alltså, nu pratar jag ju om vad jag har hört.
Du pratar inte om egna erfarenheter?
Nej. Det här är vad jag har hört.
Men ja, okej.
Okay. Alltså, man kan ju kanske tänka och säga att så här, Alex Schulman kanske skulle vara lite stel i sängen.
Ja, men?
Det är han inte.
Är han inte stel i sängen?
Fan, jag borde inte sagt det där.
Det är en bra rubrik. Alltså, det är liksom...
Jag vill inte...
Du levererar från Ibiza.
Jag vill
du
inte
levererar kärlek från Ibiza till Alex Schulman. Det tycker jag är så...
Nej, men jag tycker någonstans att det är ett ganska bra exempel. Att så här, han uppfattas nog av de flesta som en jävligt stel person. Stiff, liksom.
Men vadå? Det är ju lite oroväckande när du säger så. För jag tror inte att folk uppfattar mig som speciellt stel.
Nej, men det är inte alltid så. Jag menar ju bara att man ska inte... Man ska inte utesluta att en liksom, tillrättalagd stiff snubbe inte kan vara bra i sängen. För att mina vänner har berättat att de har blivit överraskade väldigt många gånger.
Ja, men det är just det här liksom att jag undrar egentligen, för mig är det så en fundamental grundpelare tycker jag när det kommer till relationer och sex och kärlek, så, eller framförallt när det gäller sex, det är ju att det finns en ömsesidig attraktion och att det finns ett ömsesidigt engagemang i att vilja tillfredsställa varandra och att man blir upphetsad av att ens partner blir upphetsad. Alltså det [S2] Absolut. [S1] Är liksom det sex väldigt mycket handlar om, att känna att jag går ju igång på att känna att min partner är sexuellt upphetsad. Att det är ju upphetsning för mig.
Ja, exakt. Och det är därför vi har ett problem med den här frågan. Eftersom hon skriver...
Men då är det ju ett fundamentalt fel. Då måste han ju omprogrammeras. För att om han inte har förstått den grundläggande liksom tesen... Det kanske är någon annan person som måste en gång för alla så här, ta honom åt sidan och bara säga så här, gosse... Vad är det du inte har förstått här? Att vad går sex ut på? Det handlar ju om att ge. Alltså ge och så få. Liksom, alltså, om han inte har förstått den, då är det ju... Kan han vara homosexuell? Att han liksom inte... Att han känner att det är olustigt att ligga med en kvinna och att han kanske hellre vill ligga med en man.
Där sa du faktiskt någonting som skulle kunna vara den saknade pusselbiten. För att när hon beskriver den här killen, han är snygg, han är bra, han är gullig, han är familjär, han är perfekt, han har bra jobb, han ska starta eget, hej då. Så att absolut, gud vilken bra idé.
Och det kan ju vara att om han inte känner sig tillfreds i sin liksom sexuella roll, då är det klart att han kanske, det kanske är förknippat med lite ångest att liksom penetrera en snippa, ja, när han i själva verket vill liksom kanske i sitt undermedvetna fantisera om att vara med en annan man.
Ja, men och sen så har han, så är det ju extremt, det måste ju vara extremt olustigt för en homosexuell man att till exempel utföra en oral handling på en fiffi. Det måste ju vara så här.
Undrar om det är lika. Jag undrar om det är lika liksom, om det är samma sak för mig som att liksom snaska på någons kotte, som att, alltså att blir det liksom, blir det så då att man tänker tvärtom?
Ja, men det tror jag. Jag tror att det är lika, alltså lika främmande för dig att snaska på en kotte som det är för en bög och slicka på en fiffi. Det tror jag verkligen.
Ja, om man är, ja. Men för det jag vill inte säga det liksom när du läste frågan, men just det här att han ser bra ut, han är, alltså allt det, ja, han är ju Mr. Perfect.
Ja.
Men när det kommer till sexet, då är det någonting hos honom som inte riktigt står rätt till. Han har liksom missat hela den här punkten. Han har inget genuint intresse av att tillfredsställa henne som, nej, då ska vara hans liksom den viktigaste personen i sitt liv. Och det är ju lite olyckligt och knasigt.
Ja.
Men ska hon då föreslå, men hur kan man i hennes situation på ett sofistikerat och smart sätt utan att han känner sig förnärmad testa honom om han har lite homosexuella tendenser? Ska hon föreslå kanske att hon ska göra någonting liksom med liksom någon form av anal penetration där han liksom kanske visar ett liksom ett väldigt mycket uppskattning och att det kanske kan, ja, alltså kan ja, hur kan hon, nej, lirka ju fram, alltså hur kan en kvinna idé lirka fram att,
nej, men
att en kille kanske går
att hon, alltså allt, jag hade nog, nu vet jag inte, men hon kanske känner, hon kanske har någon bögkompis. Jag hade nog bara tagit någon av mina bögkompisar och gått ut och käkat middag och frågat är han bög? Och då hade min bögkompis sagt ja eller nej. De känner ju inte där. Typ.
Exakt, du, de gör
ska vi hinna med, ska vi hinna med den andra frågan?
Ta den där korta jäveln då.
Är en tjej på snart 33 år som bor i en medelstor svensk stad. Har skrivit till er för ett gäng år sedan då i en relation med en kontrollerande psykopat. Ni sa, gör slut. Och så blev det. Tack för det. Gud vad härligt det här var att höra.
Men alltså gud vad härligt. Och att den frågan låg efter den här frågan som vi precis drog, det var ju bara en slump. Men det bevisar ju tesen att våra råd och att vi hjälper människor på riktigt, Katrin.
Det är ju faktiskt
fantastiskt. Otroligt.
Ja, det är underbart.
Det är ju mäktigt.
Ja.
Och du sitter på Ibiza och får den informationen. Tänk när du går ut efter det här samtalet till Helena och bara high-fivar, häller upp en gin och tonic och bara lapar i dig solen. Härligt, härligt, härligt.
Underbart. Nu till min fråga. Har sedan i början av sommaren träffat en kille. Vi sågs på blind date och har dejtat sedan dess. Han är 29 år, bor i Stockholm och tjänar bra. Han är rolig, urgod, rätt på pappret. Men det pirrar inte. Det är inte elektriskt när vi ses. Rör vid varandra och har sex. Det är bra, men inte fantastiskt. Är det för tidigt för fantastiskt? Jämför jag med känslor i tidigare relationer då det var svårt inom citattecken, då kärleken var spännande och otrygg. Är det bara inte rätt kille? Vill bli blown away? Eller är det en falsk bild att alla har sjukt pirrigt sex? Tack för en grym podd. Ja, vad svårt, vad svårt. Alltså, jag vet att vi har pratat om det här förut och kommit fram till att är det inte elektriskt när man precis möts så blir det nog aldrig elektriskt.
Alltså jag håller med reservation för att jag själv reflekterar över det och att det jag tänkt på, Katrin, det är att när man mognar och blir lite mer liksom cynisk och bekväm som vi båda två har blivit, alltså om man säger det i ett historiskt perspektiv, så undrar jag om det faktiskt är så att att alltså den här känslan av pirret och allting, är den svårare att hitta ju äldre man blir? Eftersom man, jag menar,
väldigt,
alltså om man ska se det rent krasst, för att om du tänker dig din första fylla, din första cigg, din första utgång, ditt första sex, din första gången du kör bil när du har fått körkort, den första gången du liksom är på en efterfest, för alla de här så att säga sakerna är ju extremt pirriga. Det är nytt,
gud,
det är spännande.
Jag älskar att jag har min första efterfest kvar i livet vid snart 42 års ålder, att jag har någonting första kvar, det är kul.
Men du har väl andra saker som är första också. Alltså, vadå, gangbang på Ibiza är väl något helt nytt i den här kärleksmiljön.
Ja,
skulle inte
exakt.
Du tycka att det var lite pirrigt och spännande om Helene bara sa så här, vet du, ikväll bara kör vi gangbang. Det är Ibiza, make love, not war, love everybody. Och så är det bara dyngsnygga, en mix av killar. Och de är så här rika och ströpeng. Och allting bara känns så jävla okomplicerat och härligt. Och alla vill bara tillfredsställa varandra.
Det är en härlig tanke, det kan jag hålla med om.
Men det skulle ju vara lite nytt och pirrigt.
Ja, verkligen nytt och pirrigt.
Ja. Nej, men alltså, jag vet
så
inte.
Här, jag skulle vilja säga till henne så här att man träffar ju väldigt mycket människor. Jag träffar väldigt mycket människor, förmodligen mer än kanske genomsnittssvensken som mest håller sig i sin lilla stad, i sitt lilla hus, i sitt lilla jobb och åker på sin lilla familjesemester till Kanarieöarna 2 veckor om året kanske. Men och jag kan faktiskt känna att jag träffar väldigt ofta väldigt liksom härliga män som är otroligt perfekta på pappret. Men om det inte skapas fyrverkerier i hela min kropp, så skulle jag aldrig inleda en relation med en kille. Det spelar ingen roll hur snygg eller rik eller vältränad eller proffsig eller snäll eller härlig eller vad han än är. Finns inte det där, då tycker jag, jag skulle inte kunna, jag önskar att jag var en sån tjej. Hade jag varit en sån tjej så hade jag också suttit i Djursholm med något sånt upplägg i ett sexlöst förhållande. Men jag tror att det är personlighet, alltså jag skulle inte kunna göra det. Så jag tycker nog tyvärr att du ska släppa det där och bara fortsätta livet. Du kommer träffa en kille där det sprakar.
Ja, men okej, okay. Då är frågan, Katrin, kommer du träffa en kille där det sprakar? Tror du och alltså, tänker du fortfarande?
Vet du, jag hade en sån fantastisk diskussion igår med en av de här killarna som är en spansk DJ. Otroligt karismatisk, alltså verkligen en så här supersnäll människa som man bara, du vet, man bara tycker så mycket om honom. Och vi satt faktiskt länge och pratade på mitt i den här superhårda housemusiken satt vi och pratade just om det här.
Men vänta, gillade du housemusiken i det ögonblicket? Eller reflekterar
nej,
du inte
nej,
ens över den?
Nej, jo, men alltså, grejen var, jag var ju berusad.
Har du lärt dig uppskatta lika house? Är det det du säger?
Nej.
Okej.
Men jag tycker inte att de flesta ställen är på här blandar, du vet, så här, we are the champions, my friends. Alltså, förstår du, att de skickar in sån här härlig musik, och det räcker för att jag ska vara nöjd, förstår du? Men igår kväll satt vi på den här Heart, som är en sån riktig house-ställ. Nej, det var ingen kul musik alls. Jag försökte stå där och plocka äpplen och liksom anstränga mig. Jag och Helena sjöng Carola liksom till det här för att rå oss själva och sådär. Men man gör sin egen tillvaro, så är det ju. Men då satt jag i alla fall och pratade länge med honom. Och han var mycket yngre än mig, såklart. Och då så frågade han mig hur jag såg just på liksom det här som du frågar nu. Och då sa jag det till honom, att jag tror och känner att människan kan bestämma sig för ifall man är öppen eller stängd. Just nu i mitt liv där jag befinner mig, så har jag valt att stänga dörrarna till mitt hjärta. Jag kan träffa folk, jag kan ha skitroligt, jag kan känna liksom känslor till alla människor, till andra människor. Jag tyckte otroligt mycket om den här killen igår, men det går inte att öppna dörren till mitt hjärta just nu, för att jag vill inte det. Jag har inte tid, jag har inte lust, men, okay. Jag har inte ork.
Okej, okay. men det är väl det som är hela poängen, att man ska träffa den här personen som bara sparkar in den där dörren vare sig man vill eller inte. Det är väl det som man tror och tänker, och det är ju lite den bilden man har präglats av, och det är ju så man kanske liksom kände när man var yngre och mötte en tjej i korridoren, och man bara så här, hjärtat började dunka och man fick så här svettningar, och du vet, man eller vet man lär, eller träffa, du vet. Det är ju det jag menar. Är det inte det som är hela grejen, att bli blixtförälskad? Att den där dörren som hade dubbla lås och liksom galler och grindar och bevakning plötsligt bara så här står vidöppen och där står hon.
Det kanske, det kan vara så. Ja, det där kan jag liksom inte riktigt svara på, för att jag vet inte. Det kanske är så som du säger, och jag kommer...
För det jag undrar är, jag undrar om man kan se det utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Till exempel som han, Anders Hansen där, som har det här otroligt bra sommarpratet där och pratar mycket om hjärnan och liksom allting. Han kanske skulle kunna skriva en bok om kärlekshjärnan. Alltså det skulle kunna vara en sån bok som alla vill veta, för att där kanske du får liksom så här, vad är det som händer inne i huvudet när du blir kär, och hur är du, hur är en person som blir kär när den är 40 plus respektive 15-16, varför upplever man den första kärleken, andra kärleken, vilka är liksom mekanismer, och vad är det, hur håller man isär, finns det en del i hjärnan som appellerar på liksom den här känslomässiga kärleken, och sen så har du pannloben som man pratar om i förnuftet som håller de här andra känslorna i schack liksom. Den här dörren, var i hjärnan sitter den? Liksom.
Ja, ja, absolut. Det är otroligt intressant, och vem vet, det kanske
ja, och det går. För sen har vi ju liksom populärkulturen då, den här bilden som vi alla har liksom, som vi tillsammans har liksom målat upp i gamla kärleksromaner och kärleksfilmer och romantiska komedier och allt vad fan det nu är. Och så är det människor då som liksom springer på varandra på gatan, man träffas vid en busshållplats, det regnar, regnet känns plötsligt varmt, varför är regnet varmt? Och så vänder man, och där stod hon, och jag som trodde att jag inte kunde bli kär, hon var så vacker, och plötsligt kändes regndropparna varma, jag såg hur hennes läppar öppnades, hon ville att jag skulle kyssa henne, och då gjorde jag det. Och det var ingen som ropade me too, utan vi började hångla. Alltså det händer ju inte. Alltså jag menar det. Då undrar jag liksom, finns det då två skilda, från varandra skilda världar? En intellektuell form av liksom kärlek som styrs i huvudet, som vi inte har liksom en förmåga att styra över. Och sen så har vi den här populära bilden. Och så har vi liksom blivit så hårt präglade i generationer av liksom såna här Casanova-typer som har skrivit liksom saker och gjort att hur man liksom, den här drömbilden. Och sen när man sitter där, alltså vad är det som gäller egentligen?
Nej, det vet vi inte. Vem vet, Anders Hansen kanske kan kolla upp det där. Det vore ju väldigt, väldigt spännande.
Alltså jag tycker att det är den sista pusselbiten. Han har liksom pratat nu motion, välbefinnande, sömn, kärlek och sex. Hur hänger ihop i hjärnan? Ja. Jag ska fan skriva till honom och säga det. Det är det som blir hans nästa bok. Skärm,
känner du
nu har
honom?
Ju tjatat
har
om skärmar och allting. Jag har träffat honom, ja. Mm. Men han är ju polare med Kristoffer Albom, så att han är ju jämt, så Albom har ju presenterat mig för honom, eller genom honom har jag ju träffat han.
Är han i våran ålder eller?
Han är ett år äldre än mig. Han är 74, jag är 75.
Okay.
Han är, alltså det vore ju så jävla kul om du blir ihop med honom. Vad kul, tänk dig bara familjeveckor och vi sitter, när du och jag Alex sitter och tjafsar om någonting, och då sitter Anders här helt tyst, och så bara vänder vi oss allihopa så här: Anders, vad är det som gäller här? Ja, jag har suttit och lyssnat på er ett tag här nu och kommer fram till följande, att det finns en del i hjärnan som måste opereras på Katrin, och jag har faktiskt bokat en tid på Karolinska nu, och då sitter jag och Alex här, jag visste det, det är ingen mening, ni kommer inte komma fram till någonting här liksom.
Nej. Så är det. Alltså, med de roliga orden och tankarna så ska jag gå tillbaka till Helena som ligger och väntar på mig vid poolen. Jag ska käka lunch. Alltså Bingo, du skulle dö om du såg den här menyn. Jag ska, vet du, jag ska göra en story. Jag ska filma, jag står i när jag öppnar menyn vid poolen nu. Det är så här, man blir galen. Alltså man vill bara äta, man vill beställa allt. Nej, det är så mycket god mat här så att jag... gud vad härligt.
Ja. Nej, jag får väl nöja mig med ditt knäckebröd som du fyllde på laget med vid midsommar och lite och en ostkant. Så att, men jag klagar inte. Jag känner mig faktiskt väldigt tillfreds. Jag har nog blivit så pass gammal nu att jag på riktigt kan uppskatta att sitta här uppe i Revsund på Presskollen.
Ja, men herregud, men jag uppskattar ju också det. Det ena har ju ingenting med det andra
att
göra.
Jag vet, men jag känner inte, alltså, den här jag känner så här, om du säger att vi ska åka till Ibiza nästa sommar, då blir jag taggad. Men om du hade sagt så här, men du och jag ska åka på closing party i september när de stänger i alla nattklubbar, då hade jag varit lite så här, orkar jag det riktigt? Alltså, jag är inte riktigt så här, jag vet inte, den här sommaren vill jag nog bara så här, ta det lite lugnt. Alltså. Mm. Man har ju lite olika sommar.
Absolut, ja, men så är det. Men du har ju festat jättemycket i sommar. Du körde ju värsta Sverige-turnén i början av sommaren. Har du redan glömt bort det?
Men gjorde jag det? Alltså jag var nere i Marstrand en kväll, två kvällar.
Det så, och sen på Instagram såg det ut som du festade som ett as. Men det kanske var alltså, som ibland...
Ja, det gjorde jag. Vet du, jag festade faktiskt av mig lite då. Det gjorde jag, du har helt
ja,
rätt.
Ja, men det vet jag. Det är nog därför
har
det,
du har... Som,
jag måste gå. Jag vill uppmana våra lyssnare att köpa biljetter till våran livepodd. Det börjar bli snart slut, vilket är så otroligt roligt. Den här gången kommer vi ju att uppträda med minst två låtar. Eventuellt
Det är så sjukt att vi ska liksom nu... Nu kommer ju den här låten till sin rätt.
Ja, det är ju precis.
Vi går tillsammans. Ja.
Och vilken var det i Umeå? Jävla koreografi till den låten alltså.
Ja, det måste vi göra. Vi kan ska dansa. Alltså Nova får göra koreografin tycker jag.
Ja, verkligen. Hon är grym.
Ska vi inte ha med? Hon vill ju inte, hon vill inte lyssna på liksom på
Nej.
Den. Men skulle det inte vara kul om hon var bakgrundsdansare?
Men hon vill
hon
inte. Låt henne vara. Nej.
Ja.
Alltså,
okay.
Det är klart jag skulle vilja, men hon vill absolut inte. Glöm det.
Ja. Men okej, okay, då får väl jag ha en... Men Katrin, om du inte vill ha Nova, då får väl jag helt enkelt ha en casting när jag kommer tillbaka i Stockholm och försöka hitta några gulliga singeltjejer som kan bakgrundsdansa där. Det får väl bli så istället då.
Så kan vi göra. Det är alltså Sundsvall, Umeå och Västerås som vi kommer till helgen som
och
inleds.
Och Intiman i Stockholm. Bilderna sägs via texter, utom i Umeå.
Jag tror att Intiman är slutsåld nu.
Oj, jävlar.
Men, jag tror det, men kolla.
Är det Umeå som det är en separat, vad heter det, operan eller någonting, folkoperan?
Ja.
Nej, vad heter det som sålde?
Nej, ja, men någon, de som bor i närheten och Umeå har koll på det här. Vi har sagt det förut, all info finns på Tixter, eller man köper biljetter på Tixter och...
utom till Umeå.
Oh, fan vad dumt att vi... Jag sa det här spontant nu, jag hade inte förberett mig. Men vi får väl... folk får väl skriva om de inte hittar hur man köper biljetter.
Ja.
I Umeå. Ja, det ska bli jättekul. Du? Jättekul.
Ja. Hälsa Ibiza.
Oh, Ibiza hälsar och skickar så mycket kärlek till dig.
Kärlek.
Okej.
Puss och kram.
Ha det så bra. Puss och kram.
Hej då.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.